Hej, det här är Urban Lindstedt, producent för En oväntad historia. Här på Historiska poddar gör vi förutom En oväntad historia flera andra historiepoddar. För att få påminnelser om när våra poddar släpper nya avsnitt och uppdateringar om evenemang och annat kul så kan du följa vår Instagram, historia_nu. Tack, nu lämnar jag över till Andreas och Olle.
Ja, jag för mig att 1941 så var ransonen nere på ett halvt kilo per person. Och då skulle det räcka i 15 veckor.
Ja, just det.
Och det är ju faktiskt otroligt lite kaffepulver.
Det är väl en liten kopp kaffe i veckan, ja, ungefär per person.
Och då förstår vi också varför de här surrogaten kommer till.
Ja, just det.
För en del varor gick ju faktiskt att ersätta.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hej Andreas.
Tjena Olle.
Då ses vi igen.
Härligt.
Och idag tänkte jag att vi skulle prata lite om Sverige under andra världskriget.
Fantastiskt.
Ja. Sverige dras ju aldrig in i kriget men kommer ju ändå på olika sätt att påverkas av det.
Mm.
Och jag tänker kanske inte minst på rent folkhushållningsmässigt med ransoneringar och varubrist och ersättningsdrivmedel. Så jag tänkte att det var det vi kunde samtala lite om idag.
Ja, men det är ett kul perspektiv. Det bra? Ja, alldeles utmärkt.
Då kör vi. Jag tänker för måla upp stämningen lite grann. Det gjordes ju en fantastisk tv-serie i början på 70-talet om Sverige under andra världskriget som heter Någonstans i Sverige. Där tittarna får följa liksom en grupp soldater under egentligen hela kriget från 39 till 45. Och här finns det en scen som utspelar sig 1940-41. Tre värnpliktiga på permission i Stockholm på restaurang. Lite rätt fnissiga efter att ha druckit folkkonjak och kanske två vita om brun. Och så ber de att få se matsedeln. Och en förhållandevis högtravande hovmästare kommer fram och berättar vad de har på menyn. Men de är inte alls intresserade av den här vanliga menyn. De ber att få se det kupongfria. Alltså det man kan beställa utan ransoneringskuponger. Och en av dem tar menyn och börjar läsa. Råka. Grävling. Och någon säger, nej fy fan. Och så kommer nästa, knorrhane. Vad är en knorrhane för någonting? Det är en slags fisk, säger hovmästaren. Ytterst delikat. De är lite skeptiska och då skojar om den här knorrhanen. Och hovmästaren säger att våra kockar är faktiskt kända för att kunna uträtta underverk med de här nya råvarorna. Och sagt och gjort, de bestämmer sig för att beställa in den här knorrhanen då som är, ja det är ju egentligen en skräpfisk som vi inte skulle äta idag.
Ungefär som att äta mört.
Det är ungefär som att äta mört.
Säger norrlänningen.
Fjärsing eller, ja, eller vad man vill. Men de äter den här knorrhanen i alla fall. Och då tänker jag så här, andra världskriget, vi tittar ut i Europa, det är krig, sönderbombade städer. Vad ser du framför dig om du ser liksom Sverige under andra världskriget som en kontrast till detta?
Alltså, på ett personligt plan, alltså, det är två grejer tror jag faktiskt. Det ena för mig det är nog Ulla Billqvist som jag ser framför mig. Och jag hör hennes Evergreen, Min soldat. Apropå det du just nämnde, Någonstans i Sverige.
Som dessutom var titellåt till den här tv-serien.
Ja, exakt. Det var säkert i det sammanhanget jag hörde den första gången. Och dessutom tänker jag nog kanske lite grann på min egen soldat. Alltså min farfar var ju faktiskt beredskapssoldat och bevakade den norska gränsen någonstans där uppe i Lappland. Och han berättade hela tiden dråpliga historier om det han upplevde under kriget. Det kan jag återkomma till en annan gång tror jag. Men han snackade med om den här, om hur man liksom blandade ut piptobak med enbärsris och sådana saker för att få den att räcka längre. Så det tänker jag på.
Ja, det är intressant det där. För vi har ju oftast våra bilder av, i vår generation, vi som är födda 60-70-tal, vi har ju våra bilder och berättelser från våra föräldrar och farföräldrar som berättar om mörkläggningen. En del berättar om beredskapen, men nästan alla kommer igen på det här med ransoneringarna. Mm. Vad åt man egentligen?
Ja.
Och jag tycker det här är så fascinerande. Alltså man är ju, när kriget bryter ut i september 39, så då har man ju precis haft ett världskrig bara drygt 20 år bort. Och man har ju ändå, för Sverige hade ju brist på livsmedel och folk svalt ju faktiskt i Sverige under första världskriget.
Det var riktigt illa då, ja.
Och det här gör ju att när andra världskriget bryter ut så är man ju mycket bättre förberedd. Kanske inte militärt, men folkhushållningsmässigt är man det ju.
Vår beredskap är god.
Vår beredskap är god. Och det handlar ju framförallt om folkhushållningen.
Ja, precis. Och det tror jag även gäller på det personliga planet. Det kanske vi återkommer till senare, men jag tycker man har läst att folk började bunkra upp med kaffe redan långt innan krigsutbrottet. Det var liksom, oh no, here we go again.
Ja, och dessutom ska man nog inte glömma heller att hela, alltså 30-talet i Sverige var också besvärliga år, inte minst början på 30-talet, där man alltså kan tala om nödår i efterdyningar av den stora depressionen efter börskraschen 29. Så vi har helt enkelt ett folk som är ganska, ska vi säga, ganska väl förberett ändå på att kunna ställa om. Krismedvetet kan man säga. Och regeringen är ju det också.
Definitivt.
Man delar ju ut ransoneringskort redan 39, alltså när kriget har brutit ut. Inte för att användas just då, men för att de ska finnas redo om man behöver använda dem.
Precis. Vilket jag ska understryka igen, att det gäller inte ur ett rent traditionellt militärt perspektiv. Men vad gäller kaffe och käk så är man väl förberedd.
Det är man väl förberedd. Ja. Och också det här med att man förstår ju att det kommer snart bli brist på varor.
Ja.
Så man inför ju också de här prisregleringarna. Där man sätter maxpriser för att inte just få sätta igång en spekulationsvåg. Vad händer när eftertraktade varor blir sällsynta? Ja, naturligtvis går ju priserna upp.
Ja,
och det vill man ju undvika.
Precis, när bristen slår till.
Precis. Och man kommer ju, man klarar sig ju rätt bra, alltså första, nästan på ett krigsår. Men sen från och med i maj 1940,
just det,
så kommer ju de här de första ransoneringarna. Om man börjar dela ut ransoneringskuponger, att man får handla på kupong i affären, och de här kupongerna ska ju liksom klistras upp och redovisas.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vilka varor var det man ransonerade?
Det börjar väl med kaffe och te.
Ja.
Och går det så här slag i slag. Det är liksom det är socker, det är salt, det är fläsk, det är smör, det är kött, havregryn, det är alla möjliga livsmedelsartiklar. Men inte alla på en gång och väl heller inte alla hela tiden. Utan det går lite upp och ner.
Det går lite upp och ner och fördelningarna liksom, hur mycket man fick plocka ut varierar ju. Ibland är det lite mer, ibland är det lite mindre, även de varor som ransoneras. Men jag tror att det är väldigt viktigt just att komma ihåg, precis som du säger, att alla varor inte var ransonerade. Det fanns faktiskt vissa varor som var fria.
Fisk,
absolut. Men då har vi ju knorrhanen. Men alltså,
det var inte ransonerad. Nej,
precis. Men det finns ju ett skäl till att fisken... dels att den är ju, det fanns gott om fisk, men samtidigt så blir fisk ändå en bristvara.
Ja.
Och det beror ju på kriget att man inte kan nå de här traditionella fiskområdena på grund av oroligheter, på grund av minspärrar och...
Ja, och skagaraksspärrar och...
Påverkas ju mycket av just den här Skagerrakspärren.
Det är en väldigt viktig anledning.
När det gäller utrikeshandeln här. Men just knorrhanen kommer ju till då. Det är ju en sån här fisksort som man aldrig hade ätit annars. Och sen kanin till exempel.
Kanin, ja, absolut. Ja. Det var ju jättepopulärt. Alltså, det fanns väl, om man får säga så, på alla menyer nästan. Och i alla kokböcker så var ju liksom kanin väldigt högprioriterat.
Jag skulle säga att man skulle nästan kalla Sverige under andra världskriget för kaninens rike.
Kaninens rike.
Den tog ju nästan över all mathållning. Det fanns ju ingen gräns för vad man kunde göra, liksom tillaga med den kanin.
Ja.
Man kunde fylla den, man kunde baka den, man kunde göra färs på den.
Man
kunde göra stuvning, man kunde göra gryta.
Sprängarna
man kunde
säkert sprängt.
Man kunde göra allt
med den. Kanin, ja, allt möjligt. Så folk hade väl kaniner liksom på bakgårdarna, så här, kaninburar.
Ja, ja.
Som man sen då slaktade och tillberedde själv.
Och det var säkert alldeles ohyggligt traumatiskt för många barn då, som hade suttit och klappat de här kaninerna på sommaren då, och gett dem maskrosblad, och helt plötsligt slog den ihop med lök i en gryta och några morötter och serverade som någon slags prins Bertils
kaningryta eller prins Bertil.
Gryta eller prins Bertil.
Det var ju lite lyxigare.
Det var för att lyxa till den lite. Men det är rätt intressant, den här otroliga uppfinningsrikedomen. Och här spelar ju faktiskt den svenska pressen en ganska stor roll.
Just det.
Den spelar ju roll på två sätt.
Mm.
Dels som en idégivare, att så här kan ni liksom hushålla med produkter som det råder brist på eller som är ransonerade.
Mm.
Men också det här med att skapa någon slags, vad ska vi säga, folkhushållningsmoral.
Ja, just det. Det var lite ajabaja.
Det var lite ajabaja.
Ja, det fanns där.
Och det är ju många av de här artiklarna som är väldigt, ska vi säga, väldigt moraliska i tonen.
Ja.
Jag satt och läste förra veckan ett gammalt nummer av Husmodern 1942.
Ja.
Och så tänkte jag tillbaka och tänkte, det här känns skrämmande bekant.
Ja, ja.
Och vet du vad jag drog för paralleller?
Nej.
De är ju helt galna egentligen, men dock. Det är samma ton i Husmodern från 1942 som det var i min hemkunskapsbok. Man ska inte slösa. Det går bra att äta kall mat.
Ja.
Ät upp alla rester.
Ja.
Och så vidare och så vidare. Mannagryn är minsann lika gott som oxfilé. Ja, men lite grann
exakt,
den,
den
tonen fanns. Alltså nästan lite mästrande och sådär.
Ett upp dina ärtor.
Ungefär så.
Ja, just det.
Så,
ja. Och det gällde liksom på riksnivå också. Alltså Per Albin svingade ibland med piskan eller pekpinnen eller vad man ska säga. Höll inte han ett tal? Var det redan 1 september 1939? Alltså jättetidigt. Där han ondgjorde sig över vuxet folk som förgäter all samhällssolidaritet.
Och fullständigt tappar huvudet.
Just det. Ja. Och förgäter samhällssolidariteten. Ja. Alltså det handlar ju om hamstrarna.
Ja, och de som sen kan tänkas sälja på svarta bössen.
Exakt.
Och det fanns ju också i veckotidningarna den här fru Hamsterlund.
Ja, hon var inget
så, nej, hon framställdes som ett otroligt varnande exempel.
Uh-huh.
Och föreställde ju helt enkelt då en kvinna klädd i typiska 40-talskläder som en husmor med förkläder som bär kopiösa mängder livsmedel som hon inte ska äta här och nu, utan möjligtvis sen.
Hon var otrevlig mot personalen.
Ja.
Alltså, jag har läst
det
är helt fantastiskt.
Så hon är ju också då, det här, så här ska man inte vara.
Det kommer till och med någon sång, va? Det gjordes en platta som handlade om fru Hamsterlund, som heter Hoppsan, fru Hamsterlund.
När hon blir tagen på bar gärning.
Nej, men det är väl det som är poängen då, att hon tas på bar gärning och det är pinsamt. Men hon är så obehaglig, typ som hon gruvar för tjuvar. Och hon stuvar och har sig. Och det intressanta är att här nämns det också en herr Hamsterlund. Och herr Hamsterlund, han bunkrar inte upp med käk så mycket.
Nej.
Han gräver däremot ner bensin i trädgården.
Ja, och jag tror att han också var svår på bildäck.
Ja, just det.
För det var ju också ransonerat.
Precis, för det var inte bara käket som var ransonerat.
Nej, men det är ju andra saker också. Det är ju bränsle till exempel. Tvål är ransonerat, varmvatten är ransonerat. Och el på grund av också då att bränslet var ransonerat. Men det som jag kan tycka är så fantastiskt när man tittar tillbaka på den här tiden och man tittar på alltså hur man faktiskt lyckas få ihop det på något sätt ändå. För det var ju en del ransoner var ju med våra mått med, låt säga, minst sagt knappa.
Ja, kaffet inte minst.
Kaffet, ja.
Vad var det? Det var 13 gram per person i veckan när det var som värst.
Ja, jag för mig att 1941 så var ransonen nere på ett halvt kilo per person. Och då skulle det räcka i 15 veckor.
Ja, just det.
Och det är ju faktiskt otroligt lite kaffepulver.
Det är väl en liten kopp kaffe i veckan ungefär per person.
Och då förstår vi också varför de här surrogaten kommer till.
Ja, just det.
För en del varor gick ju faktiskt att ersätta. Vad gjorde man kaffe av?
Ja, allt möjligt egentligen. Alltså, det fanns ju då en lyxversion som var då kaffe kokt på sikoriaknölar. som man då tror jag kokade och rostade och sen malde ner som någon slags kaffepulver. Och det har vi ju faktiskt just smakat. Vi har ju hittat här en liten burk med Cicoria-kaffe, modern, eller vad heter det, postmodern version, som är någon slags decaf-kaffe baserat på Cicoria, som du är en slags blomma. Och,
smaka.
Ja, jag smakar det här och nu och konstaterar att det absolut inte obehagligt, men då är det här då, det här är ju deluxe-versionen då. Det fina att man kunde dricka inom kaffesurr-genren på under andra världskriget. Det smakar lakrisal, tycker jag. Typ ljummen lakrisal. Säljer inte in det bra. Men alltså, som sagt, det är lyxversionen.
För Cicoria var väl ändå det finaste kaffesurrogatet, för det kunde ju egentligen lika gärna ha varit gjort på ärtor,
rödbetor.
På säd, rödbetor, potatis. Ja. Jag kan tänka mig att det som var gjort på ekollon var tämligen
bäst. Det låter obehagligt. Grejen var ju den att man skulle liksom bränna det här, man skulle rosta det. Och jag vet att ibland blev det en väldigt bränd smak hela. Så jag har inte minst sett, jag har ju kollat lite grann hur man hanterar det här i Danmark, där jag ju bor. Och det kallade man sig kaffesurr för löpsot. Mycket för att det var så jädra bränd eftersmak. Alltså alla kunde göra något som såg ut som kaffe, men det var svårt att få något riktigt välsmakande. Och det var det ofta så här ekollonbaserat.
Jag läste ett recept hur man kunde göra eget kaffesurrogat. Det var något som kallades för knallar. Mm. Återigen i detta husorgan, husmodern.
Ja, viktig tidning.
Man tar helt enkelt, de mäter i liter, en liter kokt potatis.
Ja.
Och sen så tillsätter man grovt rågmjöl eller vetekli. Man kan välja om man vill ha variation.
Ja.
Och av detta då så förvandlar man det här till en deg.
Just det, man bakade kaffe.
Och sen så rullar man ut det till väldigt långa, tunna stänger. Ungefär som tjock grissini.
Ja,
om man tänker sig.
Ja, jag ser det framför mig.
Så rostar man den här i ugnen och då strör man på lite socker.
Aha.
Och det gör man inte för smak. Ja, och det får bara vara lite socker, för socker var ju ransonerat. Och, det här, och sen så rostar man det här i ugnen och sen tog man ut det. Sockret var ju framförallt för att vi skulle ge färg, inte så mycket för smakens skull.
Men man kanske inte kamouflera den här den brända smaken
lite grann. Jag tänker mig att den blir lite klatschigare i färgen också än det här grå. Så kan det kunna ha blivit annars.
Ja, just det.
Och så mal man den här. Och sen så använder man, så man tillsätter en del kaffepulver till två delar mald knalle. Och voilà, så har du någonting att bjuda.
Ja, det är fantastiskt. Men just det här att man, liksom, man bakade själva kaffet. Liksom. Jag har också hittat de här recepten. Ja. Vi sa att de var baserade på, då använde man gårdagens kaffesump. Och så blandade man med vetemjöl eller vad det nu kunde vara för någonting. Gjorde den någon slags skorpor, så man, alltså man rostade det här och malde ner det. Och så drack man det efteråt som kaffe. Det är fantastiskt. Ja, man gjorde det från scratch.
Ja, och jag tycker man lär sig ändå en hel del. Alltså, det säger mycket om tiden och den beredvillighet som ändå fanns att anpassa sig. Att gå över till de här typen av nya råvaror. Alltså, kanin hade ju folk ätit, men kanske inte den omfattningen. Men man började ju också äta andra saker.
Ja, grävling.
Grävling till exempel. Jag har läst ett fantastiskt recept på grävling. Hur man ersätter julskinkan.
Ja.
Fläsket var ju ransonerat
det
med grävling.
Ja.
Du ska ju gärna då vara en ung grävling.
Hona helst.
Och hona. Förmodligen var de lite mindre stickiga i smaken. De manliga och äldre motsvarigheterna.
Det är lite brunst smakar gott.
Och sen skulle man ju då flå den här grävlingen. Ja. Och så var man ju tvungen att ligga i vatten ganska länge. För det skulle dra ut transmaken.
Ja.
Och så skulle man skära bort så mycket feta delar som möjligt. Så fettet då också var en smakbärare.
Ja.
Man förstår ju då att från början, innan man hade kommit fram till det här, så var grävlingen kanske inte speciellt njutbar. Men det här ska ju ha fungerat, och det står ju också att det är lika god att äta varm som kall.
Just det.
Så den ska ju äta
som en riktig julskinka.
Som en riktig julskinka, den skulle jag ersätta det också.
Ja, men absolut. Jag hittade på samma ställe då ett recept på kråka. Kråka stekt som ripa. Då ska det visst brynas i fett och späs på väl med vispad surmjölk.
Mm,
alltså kärnmjölk måste det väl vara av en slag. Jag vet inte hur låter det.
Sådär va?
Kråka.
Ja.
Det är en ganska obehaglig fågel att äta. Spontant. Det är lite så oren.
Ja, alltså jag skulle ju hellre äta andra saker då av det här som kommer. Alltså mycket det handlar ju om att behålla gamla rätter. rätter, men göra nya, alltså, men tillaga dem på nytt sätt, ja, med andra råvaror. Ja. Man gjorde ju vinesnitzel på plattfisk till exempel, eller på mannagryn.
Mannagrynsgröt, ja, som visst, man friterade.
Och mannagrynsgröt kunde man använda till mycket, för det finns ju väldigt många recept. Till exempel kunde man göra det som vi kallar för fiskpinnar, eller just panerad det. Fisk just av mannagrynsgröt. Och då kokar man ju stora mängder mannagrynsgröt, och sen så gör man portionsbitar av dem, så har man ströbröd, mm, och steker dem.
Men mannagryn måste verka vara liksom någon så här universal elixir på något sätt, ja, under andra världskriget. Även många efterrätter, man hade inte mycket grädde, och det var ju liksom stommen i den svenska efterrättskulturen. Absolut. Där kom mannagrynen till,
ja,
handen.
Och saftsoppan kom ju till hela, ja, så här, och mycket frukt och bär.
Kräm och saftsoppa.
Och sen är det ju fantastiskt då hur mycket man kunde göra på grönsaker, för grönsakerna var ju väldigt, väldigt viktiga. Det slår mig också att palsternacka används i en väldig mängd rätter.
Palsternacksfärs.
Palsternacksbiffar.
Ja, just det.
Istället för ryggbiff så gjorde man det på palsternacka.
Jag tror jag säger palsternacksschnitzel också.
Ja, palsternackan är jättepopulär. Och så är det naturligtvis potatisen, mm, väldigt, väldigt, ja, väldigt viktig.
All over the place. Men inte så mycket spriten, intressant, nej, nog. För det var det cellulosa.
Precis, man drar ju ner också spritransonerna. Spriten var ju ransonerad redan före kriget, uh-huh, med motbok och till 4 liter i månaden. Uh-huh. Och då har man ju ner det här till 3 liter i månaden. Uh-huh. Också fått spara på potatis. Så som du säger då, man gör sprit på cellulosa. Uh-huh.
Planksaft.
Planksaften, ja.
Och det dricker ju 91an, den här fantastiska serietidningen. Som ju kanske på något sätt fortfarande förmedlar andan från den här tiden.
Det är lite beredskapsandan.
Det är detta, i
med lite grann glimten i ögat, ja, får man ju säga.
Det är lite någonstans i Sverige-känsla. Jag tänker alltid på min farfar alla, ja, när jag läser 91an.
Och det var ju också så att man odlade ju upp parker i större städer och satte just potatis. Ja. Och det var ju också det som just startade de här stora kravallerna under första världskriget. Det var ju bristen på potatis.
Så det fick ju bara 1917.
Precis, och det fick ju bara inte hända igen. Och det, jag läste någonstans att morotskonsumtionen ökade väldigt mycket under krigsåren. Så mycket att många svenskar var pikant orangea i hyn. Gul orangea. På grund av liksom någon slags överintag av karotin.
Jag ska säga, en oväntad bieffekt av kriget.
Ja, precis.
men det är helt otroligt. Alltså.
Brun utan sol.
Ja, verkligen. Jag kan inte bli återigen att tänka på Donald Trump på någon anledning.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Men svenskarna blev ju faktiskt ofrivilliga vegetarianer under, ja, den här tiden. Det är det som är så intressant. Alltså, det känns ju på många sätt, det är många bizarra inslag naturligtvis i de här kokböckerna. Men mycket av det känns också väldigt nutida. Väldigt, alltså så här, köttersättningen där.
Ja,
alltså.
Och mycket känns ju väldigt, väldigt modernt. De här
väggbiffar.
Ja, som jag sa när jag fick de här vibbarna till min hemkunskapsbok. Det var ju ingen slump, för det är ju sånt man själv fick höra. Du ska äta upp allting, ingen mat får förfaras. Gör rester, det går bra att äta kall mat. Och det här är ju precis liksom idag, det är närproducerat. Mm. Det finns också den här köttersättningen då. Ja, det är liksom andra världskrigets umf eller korn eller vad det heter. Ja. Det är ju egentligen på det sättet inget nytt att man kan ta till andra livsmedel.
Nej, precis. Nej, men det är på många sätt, det är imponerande.
Men alltså, någonting som slog mig som jag inte visste faktiskt när jag började läsa, återigen min husmoder, det är ju det här med hur vanligt makaroner var.
Ja, just det.
För makaroner, jag uppfattade makaroner som att det måste vara ganska italienskt och exotiskt. Mm. Alltså, men det är så att för att dryga ut många olika rätter med. Mm. Jag tänker till exempel husmodern igen då. Mm. Hade ju tävlingar för hur man kunde, vem som kunde få ut flest antal rätter på en ganska liten mängd råvaror. Mm. Och en sån här tävling handlade om hur många rätter kan du laga med hjälp av 500 gram färs.
Mm.
Och innan lagade du 21 rätter. Det är ju högsta grad uppfinningsrikt.
Ja, det är imponerande.
Och imponerande.
Ja. 21 olika.
Som jag förstod,
ja.
Inte portioner utan olika.
Och det är väldigt imponerande.
Det måste ju vara genom att dryga ut det här maximalt. För det fanns ett recept också i samma veva som handlade om kristidsbullar. Där man tog 125 gram köttfärs och just drygade ut det här med hjälp av bland annat mannagryn och makaroner.
Ja, det
och
så fick man då,
ja, mycket så.
Ja, intressant. Ja, men jag har också tänkt på det. Alltså, makaroner är all over the place när man läser de här recepten.
Och just men, de här med sparsamheten blir ju också en dygd. Alltså, att man ska försöka få ut så mycket som möjligt av de här, av det man ändå har.
Jo, alltså, inget gick åt i spillo. Alltså, allt skulle användas. Allt skulle tas tillvara. Och det är också väldigt, väldigt modernt.
Känns ja, visst är det det. Och det kom ju just en kokbok 1942. Som anspelar på den här klassiska Cajsa Warg. Man tager vad man haver.
Precis.
Och där är det ju en signatur där som heter Fru Frosta.
Just det.
Som berättar hur man kan få ut max av en fläskkotlett. Först tar man ju tillvara köttet på kokletten. Och när det är uppätet så kokar man buljong på benen. Inte en gång. Inte två gånger, utan man kokar ju det här tills vattnet är någon slags gråaktig nyans.
En grå sörja.
Ja. Och då har ju så att säga kotletten gjort sitt, tror man.
Nej,
därför att då tar fru Frosta vara på benen, de okokta benen, och använder det för att dryga ut det ransonerade bränslet.
Ja.
Och bränner alltså upp benen.
Som ved.
Ja. Och det är, och kokolettens öde är ju inte slut där.
Nej.
Därför att när den har brunnit ut så har den blivit aska, nyttig aska som man kan göda med.
Just
det. Jag tycker det är fantastiskt. Alltså hur man tar tillvara på allting.
Snacka om recycling.
Men en sån här produkt som väckte ont blod när det ransoneras, det var ju tobak.
Ja, just det. Mm.
För där fanns ju en könsaspekt också ju.
Just det.
Att männen fick ju tobak från 18 års ålder, kvinnor från 20. Männen fick cigarrer, piptobak.
Kvinnor bara cigaretter.
Och kvinnor bara cigaretter.
Just det.
Och så kunde man byta in en viss del av sin tobaksranson mot kaffe.
Ja, just det.
Om man vill.
Just det. Men det var också många kreativa lösningar. Alltså folk dryggade ut den där tobaken med allt möjligt, va?
Ja, hallon, smultronblad, körsbärsblad som man lade i blöt och tillsatte lite salpeter. Och sen så kunde man helt enkelt, man blandade väl ut vanlig tobak med den här blandningen.
Precis, och så odlade man väl sin egen tobak också.
Kunde man också göra.
I alla fall på sydligare breddgrader. Det var ju väldigt utbrett i Danmark, vet jag, i alla fall. Att man återkade. Det finns en gammal skandinavisk tradition på det området, att odla tobak. Lite
men mycket av det här är ju faktiskt ganska fantastiskt ändå, hur man lyckas med den fantasirikedomen för att hitta lösningar, tycker jag är beundransvärd.
Nu tycker jag man känner verkligen respekt för de här aktörerna, de här personerna.
Absolut. Och jag tänker också på det här, tillbaka till den här restaurangscenen, alltså hur restaurangerna påverkas av detta. Det kan ju inte vara alldeles lätt att driva restaurang under andra världskriget.
Nej.
Alltså det blir ju färre rätter, det svenska smörgåsbordet försvinner ju i princip som idé där.
Just det.
Man får servera max 6/6, tror jag. Och så hade man ju två menyer då, med kupong och utan kupong. Och utan kupong var ju de här mer fascinerande rätterna.
Ja.
Och de här fascinerande rätterna gjorde ju också då att det uppkommer ju naturligtvis rykten om vad det var som egentligen serverades.
Just det. Alla råttan i pizzan.
Ja, precis. Och några av de här ryktena som jag stötte på då, det var ju, när jag läste om det här, det var ju just att det skulle vara räv i många av de här färsrätterna.
Ja, just det.
Och det var man ju rädd för. Och så började man ju spekulera i vad som kunde dölja sig bakom kamouflerande och intetsägande maträtter som vad är en skogsfågel?
Ja, just det.
Vad ingår i begreppet begreppet skogsvilt.
Just det.
Och det här, ja, så det gick ju sådana rykten om att de serverar liksom grävling, eller inte grävling, de serverar räv eller någonting sådär som man absolut inte ville ha.
Just det, ja. Men jag tror att ofta i verkligheten så var det då kanin som serverades under olika mer eller mindre kreativa namn.
Alltså absolut.
När du beställde skogsvilt så var det kanin. Även om du beställde rådjurssadel så kunde det vara kanin.
Eller grävling.
Eller grävling, ja, precis. Ja. Räv, det vet jag inte. Det är ju sånt klassiskt, ganska orent djur som, ja, som gräver i avfallshögar. Alltså, det låter ganska, det förekom säkert, men det låter också som en ganska klassisk vandringssäga.
Jag tror att det är mycket sån här råttan i pizzan.
Exakt.
Som förekommer.
Men det pratas ju rätt mycket i Danmark, om man får dra den parallellen, inte minst under första världskriget. Det fanns det ju, uppstod ju den här en nyrik gruppering som kallades för gulaschbaroner. Förekom ju också i Sverige, men det var väldigt typiskt i Danmark. Så här, nyrika snubbar som var specialiserade på att sälja köttkonserver då, med mer eller mindre tvivelaktigt innehåll, inte minst då till tyskarna. Och det pratades ju väldigt mycket om vad det här innehöll. De här köttkonserverna, det stod ju ut som gulasch. Bästa fall så kanske det var hästkött. Naturligtvis pratades väldigt ofta om att det egentligen var då råttkött som man sålde till tyskarna. Apropå då råttan i pizzan. Och sådana historier florerade ju naturligtvis även under andra världskriget.
Och säkert ännu tidigare också. Det är någon slags tidlöst.
Att det, jo, finns... men det tror jag. Alltså, det både råtta och räv, men ännu mer råttan. Och det är liksom, det är så här klassiska orena djur som, alltså, vi förknippar det med pest och annat elände och sjukdomsspridning.
Jag minns ju ganska väl, och jag är ju född vid kusten, och där pratade min mamma om hur, för man, ägg var ju ransonerat.
Ja, just det.
Och då gjorde man ju äggersättningar på olika sätt.
Ja, det är märkligt.
Men vid kusten så använde man ju faktiskt måsägg i ganska stor utsträckning.
Det var väldigt utbrett.
Framförallt för att baka sockerkaka på. Och min mor berättade hela tiden hur, alltså, den var inte god.
Nej.
Det var den inte.
Nej.
Men den hade otroligt fin färg. Ja. Den blev så väldigt, väldigt gul. När man skojar av de här måsäggen.
Ja, återigen det här orange och gula temat.
Ja, precis. Gul kaka, gult ansikte. Morötter och måsägg, där är lösningen.
Ja, intressant faktiskt. Ja, jag menar alltså måsägg, varför inte?
Mm. Ja, varför inte? Men jag tänker på det som vi varit inne lite grann på. Alltså, om man ska dra någon slags slutsats. Alltså, hur bra mådde vi under andra världskriget?
Alltså förvånansvärt bra, tror jag. Alltså, jag tror hälsoläget var, eller jag vet. Alltså det finns många undersökningar som tyder på att hälsoläget för de som var på hemmafronten, som inte dog av krigsrelaterade skäl under andra världskriget, även i ett land som England, det var förvånansvärt bra. Spädbarnsdödligheten minskade. Folk levde genomsnitt lite längre, alltså folk på hemmafronten. Och det tror jag i hög grad, enligt de undersökningar som finns, handlar om att man åt varierat. Alltså det var mindre fett. Det var mindre socker, det var mer grönsaker, och inte minst i Sverige så är det väl stora delar av Europa, så man rörde sig mycket på grund av att det var den här bensinransoneringen.
Och man hade ju också det här med, fanns ju en helt annan, alltså fysisk fostran i rikets tjänst. Vi går riksmarschen och allt det
där. Det som
finns ju en del som faktiskt menar att vi aldrig har varit så friska generellt sett som just under beredskapsåren.
Nej,
och att det då berodde på kosthållningen, mindre kött, mindre fett, mindre socker.
Mindre
och
kaffe.
Och mindre kaffe och mindre tobak.
Ja,
och rörelsen då, att det var faktiskt mycket gynnsamt.
Det tror jag också. Inte minst är att vi blev ofrivilliga vegetarianer. I alla fall, vad heter det nu? Flexitarianer.
Flexitarianer.
Ja.
Och sen finns det, alltså, det är ju inte så att ransoneringen helt slutar så här när kriget slutar,
nej.
Utan det är ju de sista ransoneringen upphävs ju 51 eller 52.
Jag tror 51 i Sverige, och det är kaffet.
Och då är det kaffet som blir fritt. Och det var ju väldigt, väldigt stort när kaffet släpptes fritt igen.
Men det intressanta är ju att det tycker jag, det märker man både i Sverige och i Danmark, men kanske ännu mer i Danmark, det är att det finns en viss nostalgi omkring kaffesurret. Alltså det känner vi nu när vi dricker det. Inte 17 är det kaffe, men det är ju rätt
Det är rätt gott. Ja. Det var mycket värre.
Precis. I Danmark så var det ju ransonering ännu längre, alltså till mitten av 50-talet. Men alltså jag vet ju, du kunde ju köpa det här, det finns som heter Riks i Danmark. Riks. Det är Riks som dricks. Det kan du fortfarande köpa idag. Om du går på ett nationalmuseet eller arbetarmuseet så kan du köpa Riksmuseershoppen i alla fall. Alltså det är populärt. Folk säger att det var ännu godare än vanligt kaffe. Och det var många som blandade vanligt kaffe med Riks. För de hade vant sig vid den smaken. Och jag tror till och med att det var faktiskt så att det är nyttigare än vanligt kaffe. Jag får inte de där skakningarna eller hjärtklappningarna.
Och jag tror precis också, som du säger, att det finns en nostalgi kring de här beredskapsåren som vi talar om då. Framförallt hos den generation som är äldre än vad vi är. För vi har bara upplevt det indirekt. Men just det här med, det var mysigt med kaféerna och mörkläggningarna. Och man minns det här med ransoneringarna. Och man minns hur känns det handlar på kupong. Och när man fick de här varorna som inte var en del av vardagen. Det blev fest på ett helt annat sätt ändå.
Vilket ju är ironiskt på många sätt. För jag tror att även under andra världskriget, när man hade de här fikaritualerna, det var också nostalgi, för då drömde man sig tillbaka till en tid av normalitet och det inte var världskrig. Det var ju skit, det var ju normalitetsritual. Det var, alltså, det var lite Paradise Lost nästan nu, när man satt där mitt i. Man visste ju inte hur det där skulle sluta. Vilka skulle vinna det här kriget?
Tycker jag är rätt intressant också, eftersom den mjölken var ju aldrig ransonerad.
Nej, just det.
Men det var ju ost och smör och grädde. Mm. Men det man gör med mjölken är att man sänker fetthalten.
Ja, vi får ju standardmjölk.
Så det blir ju den som blir standardmjölken efter kriget. Och det är ju rätt intressant, för det lever vi ju kvar med, alltså in i vår egen tid egentligen. Jag tror mellanmjölken skulle vara någon slags mellanvariant av den lättmjölken som var vattnig och den här standardmjölken som då ansågs vara för fet. Ja. Den lanserades ju i början på 80-talet.
Som ju var fettsnål mjölk när den kom under andra världskriget. Och det är intressant, det säger kanske en del av den svenska krigserfarenheten. Alltså det är liksom the legacy arvet efter andra världskriget i Sverige. Det är ju standardmjölken i hög grad.
Och den upplevs ju förmodligen som ganska vattnig då.
Jättevattnig, för komjölk är väl kring, vad är den? 4-5% i fetthalt. Standardmjölk i Danmark, om man får dra en parallell, den är ju då, det heter bara sötmjölk och den är 3,5. Och det tror jag faktiskt är europeisk standard. Alltså svensk standardmjölk är ovanligt fettsnål i den branschen.
Vi har varit inne och liksom snurrat lite grann kring det här, men alltså, kan vi lära oss någonting av liksom andra världskrigets krishushållning? För den känns ju ibland påfallande modern.
Ja.
Är det dags för någon slags krishushållning utan kriser? Vi kan ju prata om klimatkrisen, men är det så att vi skulle behöva gå tillbaka till någonting som liknar andra världskrigets kristidshushållning?
Ja, men det kan man väl absolut argumentera för. Alltså, jag tycker mycket av det här ligger ju i tiden nu. Mycket av det känns ju förvånansvärt aktuellt. Alltså, när man läser de gamla husmoderrecepten och även sättet att argumentera på, det är att man ska ta tillvara på allt, att allting kan användas, inget är för gott att spela. Min hustru jobbar faktiskt med det här. Hon jobbar för det danska livsmedelsdepartementet. Det finns faktiskt sånt i Danmark. Hon har lanserat någon kampanj som går ut på att man ska bekämpa matsvinn eller matspill. Som en del av den här klimatomställningen, alltså att man ska liksom försöka bekämpa klimatförändringarna. Det är ju höga det man gör här, fast med en annan typ av kris som fond.
Mm. Ja, jag håller med dig. Jag tror att det finns mycket här som är inne idag med hållbarheten, det närodlade, det närproducerade. Vi kan inte få vara utifrån, då kunde man inte, idag kanske vi inte bör. Mindre kött, mer grönsaker, ersättningslivsmedel om man inte vill ha kött. Det här med överhuvudtaget alltså den hållbara konsumtionen.
Ja, definitivt.
Den lanseras ju här på något sätt som en kristida lösning.
Men till och med det här med en kopp decaf, som jag förknippar väldigt mycket med väldigt modern amerikansk sitcomkultur. Det är också ett väldigt gammalt arv. Det inser man ju när man dricker det här Sicoria-kaffet. Det uppfanns ju redan under första världskriget. Det ska vi också kanske prata om en annan gång. Men alltså, krishanteringens ABC lärde man sig egentligen under första världskriget.
Det tycker jag vi ska prata om vid ett annat tillfälle faktiskt. Ja. Men jag tycker vi kan avsluta med att blicka fram mot ett scenario som förhoppningsvis inte blir verklighet. Vad skulle hända om vi drabbades av en likartad situation idag? Alltså, hur skulle vi klara oss? Alltså med avspärrningar, med de här ransoneringarna. Jag tänker i en tid där vi i princip inte är självförsörjande på speciellt mycket. Vad tror du?
Jag kan inte börja tänka på den här nedstängningen av samhället här under coronan, där folk plötsligt började bunkra upp med toapapper och andra grejer. Jag vet inte, det är svårt att säga. Men det är väl en del som tyder på att kanske just precis Sverige på vissa punkter hade institutionellt sett en ganska dålig, vad ska man säga, krisförberedelsenivå jämfört med många andra länder.
Och så pratar man ju mycket om att jag tror ju att naturligtvis fanns det de som bröt mot detta, svarta börshandlade och hamstrade ändå, men majoriteten av svenska folket under andra världskriget känns som att de ändå lojalt följde de här bestämmelserna. Mm. Och det blev någon slags, och det pratar ju många om en kristidsmentalitet, en beredskapsanda som genomsyrade befolkningen.
Mm.
Det är möjligt att det finns en sån i oss.
Det är möjligt. Det ska man, jag ska komma ihåg då, som sagt, då, kanske som alltså, både första världskriget fanns ganska färskt i minne, och naturligtvis krisen, depressionen, alltså krisen med stort K. Alltså det hade man ju, det var 10 år gammalt. Mm.
Det ska bli svårare för oss med vana att kunna botanisera på det sättet vi gör.
Precis, men jag tror alltså vår generation har nog förträngt allt det där. Vi har ju aldrig upplevt någon sån här riktig kris före coronan.
Sen tror jag också att vi har ju en helt annan, vi har ju delvis en annan inställning till mat. Mat är en hobby, det är estetiserat, det är kokboksproduktion som inte är av som saknar motstycke tror jag i historien då. Så att synen på mat är också annorlunda.
Mat handlar om stil och personlighet. Yta rätt mycket. Ja.
Ja.
Det var jättespännande.
Vi tar första världskriget någon annan gång.
Ja, det måste vi nästan göra.
Tack för idag.
Tack.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.